Tack så mycket för det, Karina. Varmt välkomna ska ni alla vara till veckans sista Ring P1, alltså med mig, Nicke Nordmark. Hittills har vi bland annat pratat om östrogenbehandling mot klimakteriebesvär. Vi har pratat om nya lagen om informationsplikt och bärplockning. Så det är en salig blandning. Och jag är såklart jättenyfiken på vad ni vill prata med mig om idag. Så ring in så försöker vi ha ett ödmjukt och förstående samtal. Numret är ju som alltid 020 22 10 10. Och först hälsar jag Michelle Palmer välkommen. Hallå Michelle.
Hej.
Hej på dig. Vad vill du prata om?
Jag skulle vilja prata om vikten av att utveckla våran demokrati.
Okay.
Jag anser att vi på riktigt inte har gjort några förändringar i hur vårt land styrs sen vi fick kvinnlig rösträtt. Sen dess har vi haft partipolitik och vi har haft en riksdag med ungefär lika många medlemmar och ungefär samma partier.
Mm.
Rent historiskt så är det ju på grund av att länder eller civilisationer inte utvecklats som de senare förfaller. Och då har jag ett förslag.
Låt höra.
Ja, och jag vet att det här är inte helt färdigtänkt, utan en del i av att utveckla är ju att ta fram ett alternativ, börja köra på det och sen så utvecklar man det och utvärderar det under resans gång. Precis som vi gör med vår egna personliga utveckling eller på en arbetsplats eller vilken situation som helst.
Ja, okej.
Och då är mitt förslag att vi ska våga oss på direktdemokrati med hjälp av våran elektronik som vi har idag. Vi har bankidén och vi har telefoner så att vi alla har tillgång till information i våra händer hela tiden.
Mm.
Och då anser jag alltså att vi skrotar riksdagen, vi skrotar alla partier och så har vi olika departement som utvärderar och forskar och lyfter olika frågor. Och då lägger de fram det här i vår demokratiapp. Och där kan vi sen folket rösta.
Okej.
Okay. Ja,
spännande.
Det är mitt förslag.
Ja.
Ja.
Vilka ska så att säga föreslå vilka frågor som ska utredas och vilka, hur förslagen ska utformas som vi sen får rösta på då?
Som sagt, jag har ingen färdig tanke om det här, utan det här är något vi tillsammans med liksom de statsvetare som kan sånt här ska ta fram. Men en tanke är ju att det är även vi som, precis som idag, så kan vi lägga in motioner genom våra partier. Men nu blir det direkt.
Ja.
Så att om det har kommit kanske x antal förslag på att någonting ska tas upp som en motion, så kanske vi tar vidare till ett departement och så utreds det där.
Ja. Det skulle kanske funka.
Kanske.
Då krävs det av var och en av oss att vi är väldigt delaktiga i utvecklingen av samhället om vi ska säga ta chansen att lägga fram olika förslag också.
Ja, och
som sen ska
kommer vi också, sen kommer vi också bort från det som jag anser är ett problem idag, att vi har ett gäng politiker som är proffspolitiker. De har gått olika universitetsutbildningar och gått med i partier som unga för att bli proffspolitiker och sen plocka ut feta löner och feta pensioner. Och det är väl någonting som jag ser är överkanten på alla människor, oberoende på vilken ideologi man tror på, att man faktiskt stör sig på. Vi gillar inte att det finns människor som styr som tjänar mer pengar än oss vanliga människor.
Nej, just det. Det finns en hel del kritik mot hur det där systemet ser ut. Absolut. Michelle, om du själv skulle liksom lägga fram ett förslag som skulle utredas på ett departement och sen liksom röstas om, vad skulle du vara intresserad av att förändra?
Vad vill jag förändra? Ja, men jag tror nog att det här med kapitalismen och ekonomin är någonting som vi på riktigt behöver titta på. Och som jag ser det så är det ju faktiskt vetenskapsmän och till och med Nobelprisvinnare som säger att det här tillväxtsystemet, det är inte hållbart.
Ja, just det.
Vi behöver ha ett annat system, ett cirkulärt system. Det är väl det som proffsen faktiskt förespråkar. Så det är någonting som jag skulle rösta för att det nedmonteras.
Det är säkert många som skulle rösta fast på olika sätt i en sån engagerande fråga, Michelle. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss någonting att fundera på. Ett helt nytt sätt att ordna vårt samhälle skulle man kunna kalla det för.
Ja, ja. Vore inte det spännande?
Ja, det låter spännande, absolut. Ja. Tack för att du ringde in.
Tack ska du ha.
Ha det gott.
Ha det, hej.
Hej, hej. Ja, är det någon som har några tankar om det där att införa mer av en direkt demokrati, så är ni naturligtvis välkomna att ringa in. 020 22 10 10 är numret. Nu säger jag hej och välkommen Fereste Javani i Göteborg. Hallå Fereste.
Hallå, hallå.
Hej, vad vill du prata om?
Hej. Jag ville prata om angiverilagen.
Just det, den som formellt heter någonting i stil med informationsplikt.
Ja. Mm. Ja, det var en man som ringde igår. Jag tror att han heter Åke Rakertsson, om jag uttalar hans namn rätt. Och sa att lagen handlar om personer som bott i Sverige olagligt och utnyttjar vårt samhälle och så vidare.
Ja.
Men jag tror att den bilden blir missvisande om man inte ser hela bakgrunden. Okay. Jag själv är ett exempel. Jag har bott i Sverige i 7 år. Jag har arbetat, betalat skatt och byggt mitt liv här helt lagligt. Men när spårbytelagen avskaffade och tillämpades retroaktivt, jag fick ett utvisningsbeslut. Ja. Och nu om beslutet verkställa, jag kommer också bli papperslös. Och det handlar om nästan 5 000 personer i samma situation.
Ja, bara så att vi alla hänger med. Du kom till Sverige på ett arbets och fick arbetstillstånd då, eller hur?
Nej, jag sökte asyl för 7 år sedan och sen jag fick avslag på min asylsökande. Men den dagen var det spårbyte, det var en möjlighet och det var helt lagligt att man jobbar och har uppfyllt de kraven. De kunde få uppehållstillstånd och jag fick det.
Just det, så du bytte och sökte arbetstillstånd och fick det då och har jobbat på och betalat skatt i många år då? Efter det.
Ja.
Mm. Och nu har du så att säga fått ett utvisningsbeslut för att man sagt att det här gäller även retroaktivt så att säga. Så att nu antar jag att det pågår en process där du har överklagat och så.
Exakt. Ja. Exakt. Men vi har rätt att lämna in verkställighetshinder, men om jag får inte detta, jag kommer också papperslös. Ja. Och det handlar om nästan 5 000 personer som har exakt samma situation som, och de uppfyllde alla de kraven. Men nu har utvisningsbeslut. När som helst, de kommer bli också papperslösa. Men de människor har varit helt lagligt arbetat, betalat skattebidrag till samhället. Men angiverilagen kommer också påverka sådana människor.
Jag förstår först det. Jag inser naturligtvis att ett sånt här utvisningsbeslut påverkar dig på väldigt, väldigt många olika sätt. Men om vi nu bara skulle titta på det här med informationsplikten, den här nya lagen. Vad skulle det göra med dig som har ett utvisningsbeslut och nu är det ett antal myndigheter som måste ge information då till myndigheter om de stöter på dig någonstans på något sätt? Hur skulle det påverka dig?
Som jag sa, jag byggde ett liv här, men om utvisningsbeslut verkställas, jag kommer bli papperslös. Och som en kvinna, om jag blir gravid och ska föda mitt barn och ska registrera mig hos Skatteverket, då Skatteverkets personal ska anmäla mig till gränspolisen eller Migrationsverket och sitta med ett nyfött barn i förvaret. På så sätt jag tänker, för att jag har ett nätverk så via mitt nätverk har personligt kontakt med många kvinnor som har samma situation. Det finns bland de gravida kvinnor som är rädda för att hur processen ska påverka dem. Och jag tänker hela tiden på de som skapade ett liv här.
Mm.
Men nu med angiverilagen har deras... De är så rädda, väldigt rädda att vad ska hända med deras barn eller barnen som är i skolan.
Mm.
Hur ska de klara sig?
Mm. Jag
och de var
det.
Inte olagliga och de var inte papperslösa eller
Nej.
Utnyttjade för samhället.
Men du, det finns ju de som då tycker att har man fått ett utvisningsbeslut och det har vunnit laga kraft, alltså överklaganden har hanterats och sådär och det finns ett utvisningsbeslut. Och då tycker många att då ska man ju inte ha rätt att vistas i Sverige, då ska man lämna landet. Vad tänker du om det där tankesättet?
På något sätt, de som har... Om förut det var en lag som man kunde via den lagen skapa ett liv.
Ja.
Man måste ha rätt att fortsätta sin process.
Ja.
Och det är helt omänskligt att mitt i processen ta bort lagen och bli och man får istället fortsätta med sitt arbetstillstånd ska bli en utvisningsbeslut.
Ja.
Det är helt omänskligt, tänker jag.
Mm.
Jag själv tänker, som har vuxit upp i en totalitär system, vet vad en angiveri kan leda till. Ett samhälle där människor ska känna sig trygg och inte rädda för att söka vård eller kontakta myndigheten. Och det hör inte i en demokratisk land som Sverige, tänker jag.
Mm. Förresten, Javani, tack så hemskt mycket för att du ringde in till oss och berättade om den här aspekten av den här nya lagen. Tack så mycket.
Tack själv.
Ha det bra.
Tack.
Hej, hej.
Hej då.
Okej, vad mycket att fundera på där. Jag tror vi ska byta till ett helt annat ämne. Jag säger hej och välkommen till Lo Ögren i Kristinehamn. Hej Lo.
Hej.
Hallå, hallå. Hur gammal är du?
Jag är 12 och jag ska fylla 13.
Aha, okej. Och vad tänker du på idag? Vad är det du vill prata om?
Jo, jag och min lilla syster Tintin här, vi tycker att det borde finnas fler hundkaféer i Sverige.
Ah, du menar att på många kaféer så får hundarna inte följa med in?
Ja, exakt.
Okej.
Och vi tycker att det är bra.
Ah, har ni en egen hund?
Ja, det har vi. Hon heter Lillemor.
Vad heter den, sa du?
Lillemor.
Lillemor? Vad roligt. Vad är det för sorts hund?
Det är en whippet.
Okej. Du, hur reagerar Lillemor då om hon inte får följa med in på kaféerna då?
Alltså, vi brukar inte gå på kafé med henne, vilket är ganska tråkigt.
Mm.
För att hon får väldigt så här... Hon blir ledsen när vi går ifrån henne, så hon börjar så här yla.
Ja. Och du vet att många kanske inte vill ha hundar inne på kaféet för det finns de som är allergiska mot hundar. Hur tänker du, hur ska man göra då?
Jo, men alltså vi tycker att, Tintin, du kan prata. Vi tycker att, men vi tycker att det borde finnas fler hundkaféer där liksom folk som är allergiska inte kan följa med in för att...
Ja. Så man skulle kunna ha det lite uppdelat, att är man allergisk kan man gå på vissa kaféer och så kan man ha andra kaféer som hundar är välkomna på. Är det så ni tänker?
Ja, exakt.
Ja, då förstår jag. Då, om ni skulle kunna ta med Lillemor på kafé då, skulle ni gå dit oftare?
Ja, det skulle vi absolut.
Mm-hmm. Och vad skulle Lillemor vilja ha på och smaska på kaféet då?
Jag vet inte fan. Någonting.
En bulla kanske?
Ja.
Ja. Hörrni, det här var ju ett roligt förslag. Tack för att ni ringde in och berättade om det här.
Ja, ja. Tack så mycket.
Ha det så bra. Ja. Hej, hej. Ja, det kanske är någon kaféägare som har lust att ringa in och berätta hur ni tänker om det här med att ha med hundar in på kaféet. Vi får väl se helt enkelt. Vi har ju diskussioner som pågår på våran Facebook-sida också, Ring P1s Facebook-sida. En av de trådarna handlar om elbil. Det var Lars-Göran som ringde från Krokom igår, tror jag det var, eller kanske förrgår. Menade att låginkomsttagare inte har råd att köra eller köpa elbil och att den statliga elbilspremien inte räcker till. Så vi frågade er, vad tycker du? Håller du med Lars-Göran om att elbilar är för dyra? Lasse skriver, ja, åtminstone nya elbilar är för dyra för gemene man. Sen har vi än inte full kunskap om hur många mil eller laddningscykler som batterierna håller. Dyrt att byta batterier förmodligen. Det är bilar för dem med hög inkomst än så länge. Gunnar, han skriver, har man inte råd med en ny bil får man köpa en begagnad, men stirrar det inte blind på inköpspriset. Elbilen är mycket billigare att köra. I min familj har vi en ny 2023 elbil och en 10 år gammal. Genom att vi sparar 50 000 per år i bensinpengar så kommer den nya bilen att betala sig själv. Och Terje skriver, absolut så. Elbilar är väldigt dyra i jämförelse med vanliga bilar. Tilläggas skall också att de som bor i flerfamiljshus inte har samma möjlighet till laddning som villaägare. Bo i ett hyreshus och tvingas ladda vid mackar är mycket dyrare än den egna levererade strömmen vid garageuppfarten. Det finns även flera andra diskussioner där på våran Facebook-sida, bland annat om kvinnlig värnplikt och att Försvarsmakten har svårt att nå målet på 30% kvinnor som gör värnplikten. Så in och snacka där, och även om energidrycker. Säger jag hej och välkommen till Ingmarie Skoglund i Borås. Hallå Ingmarie.
Hallå Nicke.
Vad har du på hjärtat?
Jo, när det är soligt så ska man prata om svåra saker, och nu, aha, är det mycket valdebatt. Aha. Och då tänkte jag, det har jag travesterat efter Ingmar Bergman som låg och skrev förskräckliga scener när han solade och badade.
Ja, men det var en fin tanke.
Ja, och det jag tänker på det, nu är det mycket som diskuteras om vem tar vem och hur ska det bli, vilket parti ska vinna här och vilket block ska vinna. Och vi vet att hälso- och sjukvårdsfrågor är väldigt viktiga för människor. Ja. Men det dilemmat är att hälso- och sjukvårdsfrågor, de löses inte så mycket i alla fall i riksdagen och av det politiska nationella valet, utan det löses av regioner och kommuner.
I väldigt stor utsträckning, ja.
Ja, och de frågorna drunknar i dagens debatt. Jag har gjort så i många år. Jag själv, min bakgrund är att jag är allmänläkare och har jobbat mycket med de här frågorna. Och vi har gjort så gott vi har kunnat, men man ser det mer och mer. Att de här frågorna försvinner på vägen. Mm. Och i hälso- och sjukvårdslagen så står det att man ska ha som mål att bedriva en god hälso- och sjukvård och en vård på lika villkor.
Precis.
Och det, då har vi i Sverige med självbestämmande 290 kommuner och 21 regioner.
Ja.
Och jag är inte den enda som säger att den här hälso- och sjukvårdslagen, den stämmer inte, den uppfyller inte sina villkor.
Det är helt enkelt olika kvalitet i olika regioner.
Ja, olika kvalitet, olika vad du får för någonting. Mm. Och vården, väldigt många, jag har sett det professionellt men också som anhörig, vården hänger inte ihop.
Nej.
Och för att de här frågorna ska diskuteras och inte drunkna i det här vem tar vem-spelet så behöver vi ha skilda valdagar.
Ah,
så man har en för riksdagen och en för regioner och landsting. Så de här frågorna kan diskuteras till botten.
Ja.
Att man ställer dem till svars. För idag vet folk inte vem som är ansvarig för hälso- och sjukvården och kan inte namnet på vilka företrädare de har.
Nej.
Och hur ska man då kunna utkräva ansvar?
Nej, men precis. Lite då och då brukar ju den här frågan ändå komma upp. Och jag vet att det du framför känns ju som ett logiskt argument, att då skulle det finnas ett fokus på just de frågorna som gäller just där jag bor, så att säga.
Yes.
Men jag vet att argumentet mot brukar vara det här att har vi orken att ta till oss av än fler valrörelser, så att säga. Jag tror att man är rädd för att valdeltagandet blir lägre. Vad tror du om det där?
Ja, det tror det är många som säger och de tycker att det är rationellt och effektivt. Men om man inte tar upp frågorna så att de verkligen kommer till att de får bli besvarade, för det är viktiga frågor som säger mycket om samhället. Vad är det för samhälle vi betalar skatt till?
Mm.
Om man inte kan diskutera och säga att det är meningsfullt att betala skatt till de här insatserna och de gör vad de ska, så blir det väldigt dyrt i längden. För då blir det att man vänder sig ifrån systemet. Och jag har en god vän som är en kollega som arbetar, som bor i Schweiz, som också jobbar i Sverige, så har sett bägge sidorna. Och där har man mycket val. Och det är klart, det är inte alltid så alla springer runt och säger, åh, härligt nu är det val. Men man har ändå diskussion och debatt.
Ja, det...
Man vet vilka det... Ja,
ja, men
och
precis.
Den diskussionen... Ja.
Det var ju som Michelle var inne på i början, alltså, lite mer direkt demokrati. Orkar man ha omröstningar i Schweiz, jag höll på att säga lite titt som tätt, det här är väl inte riktigt, men oftare än vad vi har i alla fall, så kanske vi skulle klara av att orka släpa oss till vallokalen, säg en gång vartannat år istället för en gång vart fjärde år.
Man, och då kan jag svara, jag kan inte allt om Schweiz.
Nej,
men man orkar diskutera, man orkar göra det. Och om man inte orkar, vad blir det för ett samhälle vi då riggar upp? Och är vi då beredda att gå i krig för samhället? Vad är det vi försvarar? Churchill pratar mycket om detta. Det är ett samhälle vi ska orka och säga, det här så här vill vi ha det. Mm. Det ska vi försvara. Då ska man veta vad det handlar om och se att det hänger ihop. Och speciellt... För det här, de här sakerna som ni pratar om, sociala medier, äldre människor framför allt, men också väldigt sjuka människor, de saknar företrädare i riksdagen, traditionella media som våran lokaltidning Borås Tidning vill inte ta upp frågan, för de tröttnar i luren, det hör man direkt när man har pratat med dem, jaha, och så blir det något annat, det blir fotboll eller något annat, men det här är som, ja men det blir inga klick på detta.
Nej, nej.
Sociala medier, det ser man inte på Instagram som influencer när man är svårt demenssjuk och ska försöka vara sin egen projektledare.
Det ser man inte ofta, då har du helt rätt.
Nej.
Men Ingmarie, man kan ju tänka så här också, ett sätt är kanske ditt förslag då, att vi har skilda valdagar för regioner och kommuner och riksdagen. Sen finns det ju, i alla fall Kristdemokraterna har ju ett förslag om att förstatliga sjukvården. Det är ju så att säga ett annat sätt att se till att frågan får den här vikten även i riksdagsvalet. Eller vad tänker du om det?
Jag tror man kan tänka båda tankarna. Man kan både gå och tugga tuggummi samtidigt.
Mm.
Skilda valdagar tror jag ändå är bra. Bo Rothstein som är professor i samhällsfrågor i Göteborg har lyft det här, så jag är inte den enda som tänkt tanken. Men att man också kan tänka, är det rimligt med den organisation vi har med 290 kommuner, 21 regioner?
Mm.
Och ett exempel som jag hörde här en dag, det var när det gäller distriktssköterskejobb som jobbar i kommuner och i landsting. De har samma utbildning, samma kompetens. Men i regionerna får de göra mer än de får göra i kommunerna. För det här chefen som är ofta socialsekreterare som inte förstår vad de kan.
Okay.
Så att ni får inte använda er kunskap.
Nej.
Och då får patienterna springa runt. Är det rimligt?
Det kanske vi får prata än mer om en annan gång, Ingmarie. För vi behöver rulla av det här lite nu.
Förstår jag.
Ja.
Tack
så hemskt mycket för att du ringde.
Tack för att jag kom fram.
Ja.
Tack.
Ha det fint.
Hej då.
Hej, hej. Ja, det finns många komplexa frågor och som tur var finns Ring Peta. Vi försöker i alla fall lyfta upp och vrida och vända på de här perspektiven lite grann. Nu ska vi prata om något annat. Rolf Bertilsson i Kalmar. Hallå Rolf.
Hallå, hallå. God morgon Luleå och god morgon Sverige.
God morgon, god morgon. Vad vill du prata om?
Jag kan berätta först att här i skärgården strax norr om Kalmar så har vi 25 grader på termometern i skuggan.
Mm.
Och 22 grader i vikens vatten.
Oj, det låter som en mysig sommardag, men kanske lite varm här fram på eftermiddagen då.
Ja, det är sommar i Småland.
Ja, men du ville prata om någonting helt annat egentligen.
Ja, egentligen. Jag kan hålla med den här tidigare damen om att det enda vettiga med sjukvården är att vi fick en statlig sjukvård. Så att jag håller med henne om hennes förslag.
All right.
Men nu vill jag tycka till om det här med förslaget att utöka antal lag i VM i fotboll från 48 till 64.
Ja.
Och om detta tycker jag inte.
Nej.
Det blir för stort och för ohanterbart, och om vi tittar på det som har varit eller pågår just nu så är vi alltså i 3 länder.
Mm.
Vi är i 16 städer och det är stora städer med jättearenor.
Ja.
Och ju fler lag vi plockar in i en sån här turnering, ju mer arenor, stora arenor behöver vi. Och det kommer att ta död på sig själv om vi utökar detta.
Okej. Även nästa VM spelas i 3 länder. Spanien, Portugal, Marocko.
Ja, så är det ju. Och om man tänker så här då, tänk om det finns någon fotbollsentusiast som vill se många matcher. Det blir ett väldigt resande och ett väldigt bokande av hotell. Och det blir omöjligt att följa det till slut.
Mm. En del menar också att det är så att skulle vi ha 64 lag så skulle liksom själva kvaliteten på fotbolls-VM sjunka. Vad tänker du om det då?
Jag tror också att det stämmer, alltså ju fler lag som är med. Och det här kan man ju ta hand om genom att låta fler och fler länder vara med i kvalificeringen till VM. Mm. Det är ju synd om de här länderna som kämpar för att få komma med i de stora serierna, att inte ge dem en chans. Men om vi utökar kvalificeringarna förut, vilka som ska vara med överhuvudtaget, då ger vi ju alla länder en möjlighet att få vara med.
Men du Rolf, om man nu ska då vara lite sådär lokalpatriotisk, det blir ju större chans för Sverige att komma med i fotbolls-VM om det är 64 lag. Det var ju verkligen på vippen att vi tog oss dit den här gången.
Ja, men det har vi oss själva att skylla på, därför att om Graham Potter hade fått komma in när dansken Thomasson tog över för ett par år sedan och fått mycket längre tid på sig att spela ihop vårt lag, så hade vi haft mycket lättare att komma in och vi hade kanske till och med hade gått ytterligare ett steg i turneringen där, va?
Ja,
jag tror att det är inga problem för oss. Så där är fel att tänka, Nicke, om det så det heter, om vi inte är riktigt bra då, så har vi en större chans att vara med. Det är ju inte det handlar om, utan det handlar om liksom elitfotboll. Det här är fotboll på absolut högsta elit, och då ska det absolut bästa vara med.
Jag håller med dig, Rolf.
Åker vi inte med och komma dit, så får vi skylla oss själva och stanna hemma.
Visst. Rolf, tack för att du lyfter den här frågan. Det är 4 år till nästa fotbolls-VM. Vi får se hur det utvecklas, och vi hinner kanske prata fler gånger om det här. Har det så gott, Rolf?
Jag avslutar med att säga, om Kalmar FF hade varit lite bättre, hade vi inte fått stryk av Hammarby i söndags.
Nej.
Så är det ju, va?
Ja, säsongen är idrotten. Tack så mycket, Rolf. Ha det bra.
Tack så mycket. Hej.
All right, vi hinner faktiskt ett till samtal. Jag vill säga hej och välkommen till Georg Theodoridis i Jönköping. Hallå, Georg.
Hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om ett beslut som har tagits alldeles nyligen, och det är att Ryssland numera får delta med sin egen flagga i alla idrotter, vad jag förstår.
Ja, visst var det IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, som har sagt ja till att Ryssland ska få vara med. Så det gäller ju inte alla idrotter och alla tävlingar än, i alla fall.
Okej. Det tycker jag i sig är helt fel.
Mm.
Men om man tar hänsyn till omvärlden, så är det samtidigt helt rätt. Det låter lite lustigt, men så är det.
Ja,
jag tänker på att Israel, som väldigt många organisationer, enligt väldigt många organisationer, har begått folkmord åt Palestina, och så kan man ju prata om det hur länge som helst. Mm. Men de får ju vara med. De var väl med i VM, var de inte det?
Inte i fotbolls-VM, men Eurovision var ju ett väldigt omdebatterat sånt tillfälle där Israel deltog, och ett antal EBU-länder bojkottade därmed den tävlingen. Ja, men om vi tänker på Ryssland då, vad tycker du om det då?
Nej, men varför ska Ryssland behandlas som ett ont land? Och inte, jag tänker jämförelsen, man kan ju ifrågasätta vilka som har gjort världen mest skada, alltså vilka mest ont, och om man jämför de handlingarna som har gjorts av Israel och de som görs av Ryssland. Man måste jämföra,
men,
kunna
jag
jämföra,
förstår hur du menar, men om vi håller oss till det här med Ryssland, du menar att det är helt fel av IOK att släppa in dem, det är din poäng, om jag förstår dig rätt.
Ja, men släpper man in då ska man stänga av Israel också.
Okej, jag förstår. Georg, vi hinner inte mycket mer i dagens Ring P1. Tack så mycket för att du gjorde din röst
hörd. Vad tycker du om det?
Ja, men då är det ju så här att jag försöker ju förhålla mig neutral i de här frågorna.
Okay.
Och helt enkelt låta ni som ringer få prata och argumentera för vad ni tycker. Så vi får runda av där, Georg. Ha en fin helg här så småningom.
Ja.
Bra, ha det gott, hej. Ja, det var vi hann med i den här veckans Ring P1. På måndag är ju programmet tillbaka, precis som vanligt. Och den här veckan, framförallt idag, så har vi haft producent Anton Bennebrandt och tekniker Kalle Andersson, och digital redaktör har varit Marie Schnell, och i slussen satt Michelle Mitrovic och Lovisa Pros. Jag heter Nicke Nordmark. Tack och hej!